Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Många frågetecken efter flygkraschen i Iran. Och här i Sverige sörjs de som omkom.
Flygplanet kraschade några minuter efter start från Teherans internationella flygplats och alla 176 personer ombord uppges ha dött.
Det är ännu inte bekräftat hur många svenskar som har omkommit här. Krisorganisationen på utrikesdepartementet har aktiverats.
Januariavtalet sågas av väljarna, visar ny Novusmätning.
Ingen ska tvingas delta i konfessionella inslag. Ingen ska nekas undervisning om till exempel evolutionsteorin eller sex och samlevnad.
Välkommen till den första veckopanelen på 20-talet. Irankrisen, flygkatastrofen och vad det här betyder för Sverige ska vi samtala om. Bottensiffror för det så kallade januariavtalet. Bara 11% av väljarna ger tummen upp. Och nu fyller fyrpartiuppgörelsen ett år. Och nu ska nya religiösa friskolor stoppas om det blir som Anna Ekström vill. Och nu, det är om drygt 3 år. Här är veckopanelen vecka 02, år 2020. Jag heter Staffan Dopping. Ja, om det har känts lite tomt i högtalare eller hörlurar ett par, tre veckor så är det inte så konstigt. Men nu har vi på kvartal fått återhämta oss och här kommer årets och decenniets första veckopanel med den här paneltrion. Alice Teodorescu, tidigare stark opinionsbildare, nu politisk tjänsteman på Moderaterna. Välkommen tillbaka, Alice.
Tack så mycket.
Inga-Britt Ahlenius, legendarisk ämbetsman i svenska och internationella myndigheter, en noggrann människa. Välkommen, Inga-Britt.
Tack så mycket.
Daniel Suhonen, inte legendarisk än kanske, men en stark och personlig politisk röst med klasskänsla. Välkommen, Daniel.
Tack så mycket.
Det har kanske inte hänt så mycket i inrikespolitiken på det nya året än, däremot på världsscenen, och dit ska vi om en stund. Men först lite kort om en annan händelse. Inte utan dramatik.
Malmö stad har under söndagen forslat bort Zlatans statyn i väntan på att den ska repareras.
Den här gången sågades statyn ned vid fotknölarna, vilket resulterade i att den 500 kilo tunga statyn kraschade över staketet som skulle skydda den.
Konstnären Peter Linde, han är både upprörd och kritisk mot kommunens icke-bevakning av statyn.
Jag tycker det är förfärligt förstås. Nu blir det ju ännu svårare att laga den. Alltså jag förstår inte varför bevakar de det inte?
Ja, 500 kilo bronsstaty blev alltså vandaliserad igen. Och frågan är hur många gånger ska den behöva fraktas bort för lagning? Och detta att skapa statyer av nu levande profiler, det kommer ju i blixtbelysning. Och även om många förfasar sig förstås över vandalisering och det nyväckta hatet mot Ibrahimovic, så kommer det fram inte så lite förståelse för våldsamma reaktioner från kommentatorer och kolumnister. Har panelen förståelse för förståelsen?
Ja, jag har definitivt förståelse för förståelsen.
Du har det?
Ja.
Hur då, Inga-Britt?
Ja, Zlatan började sin bana i Malmö FF och som finns fotbollsspelare. Och så köptes han av Ajax en gång i världen. Och därmed så gav han Malmö FF en grundplåt för deras verksamhet.
De fick pengar, ja.
Ja, precis. Och sen har ju Malmöborna och Rosengårdsborna hejat på Zlatan var han än har befunnit sig i världen. Han har varit deras stora idol. Vad gör han nu? Jo, han köper in sig i Hammarby som är ärkefienden. Och han, inte nog med det, utan han säger att han ska göra Hammarby till Skandinaviens bästa lag. Alltså det är stora brister i hans psykologiska känsla för hans egen situation i Malmö, där han har varit dyrkad som idol.
Men är du inte arg på vandalen eller vandalerna?
Jo, det är klart att det är inte acceptabelt. Men jag har stor förståelse för att man är urförbannad och man är besviken och man är ledsen, och det här tar sig, det här uttrycket i den här fotbollskulturen där det finns en viss våldsam kultur.
Vad säger ni andra?
Ja, jag som inte är så bevandrad i de här frågorna, jag tänker snarare att det visar på värdet av lojalitet med gruppen, och att det är någonting som vi låtsas inte existerar i vår moderna värld, men det är precis lika viktigt idag som det alltid har varit för människor, med identifikationen med gruppen. Och det han gör här på sitt väldigt individualistiska sätt, som han kan applåderas för i andra sammanhang, det väcker uppenbarligen anstöt i den här gruppen, därför att han distanserar sig och, som Inga-Britt säger, alienerar sig med, eller vad säger han ingår allians med den här ärkefienden. Och det är klart att det rör upp känslor. Sen är det aldrig befogat att ta till våld. Men på ett psykologiskt plan så tror jag att det här visar på just värdet av tillhörighet och gemenskap som inte kan köpas för pengar.
Och en röst som, jag vet inte om ni har läst, Fredrik Ekelund, författaren som också går under namnet Marisol M, skriver i Svenska Dagbladet att man måste sätta sig in i Malmö FFs historia att förstå den här ilskan. Fotbollsgeniet från Rosengård har enligt Ekelund gjort sig skyldig till den ultimata provokationen mot en klubb vars historia präglats så av klass, lagkänsla och solidaritet. Vad säger Daniel Suhonen?
Ja, nej, men jag läste den där artikeln och jag har följt den här frågan. Jag bodde ju drygt 2 år i Malmö, och det är ju en stad som, till skillnad från Stockholm där jag är uppväxt, som har flera lag, så är Malmö en stad där i stort sett alla som är intresserade av fotboll hejar på det här laget. Och det är precis som Fredrik Ekelund, Marisol, skriver, att det är ju ett lag som också är förknippat liksom med stadens stolthet, och en stad som under långa tider, 70-80-tal, slogs i underläge. Och precis som flera andra inne på här i panelen, så Zlatan blir ju ett varumärke. Han blir ju, alltså det är på något sätt en marknadslogik mot någon sorts lojalitets- eller liksom pliktlogik här. Att vara med i ett lag, att bygga ett lag, att höra till någonting är en logik. Och sen att köpa lag och köpa in sig och satsa som en investering, vilket Zlatan nu håller på med i Hammarby, det bryter ju mot den här kulturen. Så att jag tycker det här är väldigt intressant. Jag själv tycker det är synd att man ger sig på den här statyn, men ja, jag kan förstå det. Det finns en våldskultur i fotbollen som är väldigt allvarlig, som här och där och allt för ofta liksom ger sig till känna även på, mot människor och på läktare och så. Och det är väl den liksom kulturen som spiller över på den här statyn helt enkelt. Man får ju flytta den här statyn.
Men ska man tolka er som att Zlatan Ibrahimovic har bäddat för det här själv?
Det tycker jag att han har gjort. Alltså om man läser Fredrik Eklunds artikel så skriver han ju väldigt tydligt att Malmö FF har präglat av detta, att laget är större än jaget. Och det är som det Daniel säger, att det här med sammanhållningen, solidariteten med laget. Han har svikit dem. Mm. Det är ett stort svek.
Det rimliga hade varit att satsa massa pengar i Rosengård eller absolut, i något utsatt område. Jag menar, Zlatan är en kille som har fått en chans. Han kommer från tuffa omständigheter, vet alla som har läst boken om honom. Och han har gjort en fantastisk fotbollskarriär. Han är en fantastisk spelare, en konstnär i den här, liksom, i det här värvet. Och det är ju någonting där han har fått hundratals miljoner, kanske till och med miljarder i stort sett, i rikedom. Och det är ju synd att han då bryter mot den här, liksom, det här värdet som det är att vara lojal med ett lag.
Vad säger ni om att Stockholms finansborgarråd har välkomnat tanken på att statyn ska placeras i Stockholm och på Södermalm?
Ja, Mildesgården kanske?
Ja, nej, men alltså jag läste att den skulle placeras på Söder någonstans. Det skulle stå jämsides med August Strindberg.
Ja, jag måste titta ut på Söder.
Det är ju helt patetiskt. Ja, det hoppas jag verkligen.
Men hörni, hur skulle en staty ha behandlats om det hade varit en fantastiskt duktig schackspelare som hade blivit staty i sin hemstad och sen hade köpt andelar i en schackklubb på annan ort? Vad ser ni framför er?
Någonting helt annat, men det är nu som Daniel så väl beskrivit, alltså att det finns ju en väldigt emotionell kultur som också gör till våld i idrottskulturen, och särskilt i fotbollen. Det är ju den som tar sig det här uttrycket. Men inte i de här introverta schackkretsarna, det kan jag inte tänka mig.
För några år sedan hade vi den här, det var på 90-talet, vi hade den här statybombaren som sprängde bort en del av Brantimonumentet och några Carl Milde-statyer och så innan han...
OS-bombaren.
OS-bombaren, precis. Mm. Så det finns ju våld mot statyer, liksom, det är en tradition.
Ja. Från detta till veckans värsta och kanske också olycksbådande nyhet.
Ja, det är ännu oklart vad som orsakade den allvarliga flygolyckan i Iran igår, där minst 10 människor från Sverige omkom. Planets så kallade svarta lådor har hittats, men minneskorten uppges vara skadade.
Vi satte omedelbart det svenska utrikesdepartementet i krisläge. Vi har uppmanat alla svenskar som befinner sig i området att kontakta anhöriga och också skriva upp sig på det som kallas för svensklistan, så att vi ska kunna ha kontroll på vilka som är i säkerhet.
Utrikesminister Ann Linde har varit synnerligen närvarande i olika medier under de senaste dagarna. Redan före den förödande flygkraschen var hennes synlighet stor i det här Iran-krisdramat. Nu tycks det ju som om mellan 10 och 20 personer som bodde i Sverige omkom i kraschen. Och det spekuleras vilt i att planet kan ha skjutits ner av Irans luftvärn. 176 människor dog i tragedin. Vad har ni fäster vid i panelen i den här händelseutvecklingen?
Jag tycker faktiskt att Ann Linde, hon har suttit relativt kort tid. Jag tycker att hon ger ett väldigt stabilt intryck. Och hon gör i alla fall mig lugn. Det känns inte som att det svajas där. Sen är det här en tragedi. Och jag tycker den visar att de här storpolitiska händelserna som har med Mellanöstern att göra, det har vi levt med ända sedan egentligen 11 september och kriget i Irak och så vidare. Och sen Al-Qaida och ISIS och denna terrorvåg som har kommit, att de här storpolitiska händelserna, de påverkar även oss i Sverige. I det här fallet då människor som på olika sätt har varit bosatta här och som då har rest på en resa, och så blir planet då eventuellt nedskjutet, om det nu är så. Och alltså ingen går så att säga säker, alla påverkas i olika mån av de här internationella storpolitiska händelserna, om det nu här är liksom en misslyckad eller ett misstag i någon sorts vedergällning från Iran mot USA i den här upptrappade konflikten som finns där. Så vi påverkas alla. Och det här, jag menar, vi har pratat mycket om flygskam det sista året, men nu kanske flygskräcken. Alltså jag menar, det här är ju, man pratar nu om att köra omvägar och att det kanske kommer ta 2 timmar längre att åka till vissa destinationer och så. Så att, ja, det påverkar oss. Det är sorgligt.
Alice?
Ja. Jag instämmer i det Daniel säger, och jag tänker också att det här är ett sånt tillfälle där om man har rent mjöl i påsen så vill man nog öppna upp för en oberoende och internationell granskning av vad som har skett. Därför att annars så riskerar ju det här att bli ytterligare en sån här tegelsten i den här upptrappningen som vi riskerar att stå inför. Och där tycker jag att det är bra att det finns, verkar finnas en enighet från politiken från höger till vänster om vikten av en sån här transparent och oberoende granskning.
Det är när vi spelar in det här inte helt klart riktigt hur många svenskar som fanns ombord, och om de är svenska medborgare framgår inte riktigt, varken UD eller traditionella medier är glasklara på den punkten. Kan det vara så svårt att slå fast vilka personer som fanns ombord och vilka som har koppling till Sverige? Inga-Britt?
Det finns en passagerarlista, utgår jag ifrån, och när man väl har den så måste det vara lätt att, eller ganska lätt att spåra dem tillbaka till Sverige. Problemet kan ju vara att de här några är kanske svenska medborgare och har rest på sitt svenska pass, men de kan ju också ha dubbelt medborgarskap och ha rest på ett annat pass. Så det, man kan ju förstå att det kan ta viss tid till att direkt hänföra de här människorna till att de kommer från Sverige.
Men Alice, tror du att det kommer bli politiska följder eller säkerhetsmässigt med tanke på att detta är Mellanöstern, det är Iran och det är den otroligt allvarliga konflikten med USA och att Sverige har militär personal i Irak och så vidare?
Så det beror ju helt på om det här stämmer eller inte, att de har skjutit ner planet. De hävdar ju bestämt idag att så är inte fallet. Och det vore ju en praktskandal om det ändå sen visar sig vara så att det är de som har gjort det. Så att det är i det här läget väldigt svårt att spekulera kring någonting. Men det finns alla anledningar att liksom, som sagt, bjuda in till en skyndsam och så bred och öppen utredning som möjligt, så att man klarlägger vad som faktiskt har skett.
Iranska myndigheter har väl bidragit till att det är så mycket spekulationer genom att man efter bara ett par timmar så sa man tekniskt fel, vilket man aldrig någonsin i flygkrascher normalt sett kan säga efter så kort tid. Men hur har utrikesministern, som ju som Daniel sa är relativt färsk, hanterat den här dramatiska situationen?
Jag tycker att hon har hanterat det bra utifrån den information som finns. Det är svårt att kräva något ytterligare i det här läget. Men alltså, traditionellt sett så ska ju såna här saker utredas på den mark där olyckan har inträffat. Men jag menar att det kan finnas skäl till en internationell oberoende granskning i det här fallet.
Vad tror du, Inga-Britt, kommer att bli en sån som är sådär trovärdig så att vi verkligen får en välbelagd bild av vad det är som har hänt?
Ja, idealet skulle ju vara att länder som inte är direkt involverade i flygplanskraschen, det vill säga haverimyndigheter eller inspektionsmyndigheter från, säg, Tyskland, Frankrike, Storbritannien, skulle vara de som drev den här utredningen. Det där kanske är en önskedröm. Nu har ju ändå iranierna öppnat för att göra den här lådan, eller de här två lådorna, tillgängliga för ukrainska utredare och även för svenska och kanadensiska myndigheter. Mm. Så långt så finns en uppenbar ändå strävan från iranska myndigheter att göra den här utredningen ganska transparent.
Och det är just det som statsminister Stefan Löfven har sagt idag, att det är nödvändigt. Han har haft direktkontakt, har han berättat, i Ekot, både med Boris Johnson och med Justin Trudeau och med Ukrainas president. Vi går till veckans stora inrikespolitiska begivenhet.
Men här har vi en tydlig och stark kompromiss som innebär att vi har gett Lars Arrhenius i uppdrag att ta fram ett förslag om etableringsstopp för konfessionella friskolor, men inte att ta bort de existerande friskolorna som har en konfessionell inriktning.
Jag har skrivit fram ett sådant förslag som innebär ett etableringsstopp för nya friskolor. Samtidigt har jag då i utredningen tyckt att det var viktigt att peka på de utmaningar som finns i det här. Förslaget innebär ju att man då befintliga skolor ska, med konfessionell inriktning, ska vara kvar men inte tillåta nya. Det är klart att det finns en utmaning i det.
Regeringens utredare ser det som svårt att införa ett förbud mot nya religiösa friskolor, något som regeringen föreslagit tidigare.
Ja, utbildningsminister Anna Ekström är trosviss, om uttrycket tillåts. Hon lät på en pressträff inte så orolig över de utmaningar som utredaren Lars Arrhenius ändå lyfte fram. Det handlade bland annat om paragrafer i Europakonventionen. Planen är att sommaren 2023, då tillåts inga nya friskolor med konfessionell inriktning. Ja, panelen, blir det en bättre skola om förslaget genomförs? Vilket Anna Ekström sa sig vara säker på. Inga-Britt Ahlenius.
Ja, det kan ju bli en bättre skola så tillvida att man eliminerar de här religiösa inslagen. Och som du säger, Anna Ekström är ju väldigt trosvis när det gäller regeringens möjlighet att genomföra det här förbudet för nyetablering. Om man läser bara sammanfattningen, till exempel utredningen, så blir man ju inte lika säker, för det pekar ju på en del hinder för att komma så långt. Men regeringen ämnar uppenbarligen gå vidare med att förbjuda nyetablering. Och man bör kunna lyckas ändå, därför att Europakonventionen tillförsäkrar visserligen föräldrarna rätten att ge sina barn en religiös uppfostran, men man ställer inga krav på regeringarna att de ska tillhandahålla religiös undervisning i den statligt reglerade och finansierade skolan. Men den viktiga ingrediensen i det här tycker jag ändå är det som Anna Ekström säger, att man måste skärpa regleringen och tillsynen av de här skolorna. Och den fungerar ju uppenbarligen inte idag. Vi har ju haft en vetenskapsskola, så kallad vetenskapsskola, som inte är konfessionell därför att han aldrig sagt att han säger att han är konfessionell, men som har bedrivit en religiös präglad verksamhet i 10 år utan att skolinspektionen har haft guts att stänga skolan. Och därmed har man ju berövat en hel skolgeneration ordentlig undervisning, därför att behörigheten för gymnasieundervisning är väldigt låg, och man har samtidigt också indoktrinerat eleverna att flickor är lägre stående varelser och är av sekundär betydelse. Och jag tror att det återspeglar en svaghet i auktoriteten hos myndigheter. Vi ser det också i Finansinspektionen. Man prioriterar rekommendationer, rådgivning och är rädd för att gå ut och vara handfast och förbjuda. Så man måste ha reglering och man måste ha en tuff GD som vågar ta diskussioner med de här skolorna.
På myndigheten. Alice Teodorescu, vad tror du kommer ut av detta? Både utredningen och utbildningsministerns förhållningssätt här.
Till att börja med så tycker jag ju att det är viktigt med olika inslag av skolor i Sverige. Och jag tycker det är lika viktigt att man, just för att jag är för friskolor, försöker komma åt de avarter som inte fungerar. Och i de här fallen så är det ju uppenbart att det man är orolig för, det är ju skolor som bidrar till segregation, som kränker barnens rätt till religionsfrihet, som ägnar sig åt sån här könsuppdelning och som inpräntar i flickor att de är lägre stående varelser. Men frågan är om det här etableringsstoppet är lösningen, så att även om jag medger problemet så är jag inte säker på att det här är vägen framåt. För man kan ju tänka sig att även om det skulle bli ett krav på att ange konfessionell inriktning, vilket alltså inte är fallet idag, så är det ju ingenting som säger att man inte kan kalla sin verksamhet för någonting annat, det vill säga att man tar bort det konfessionella inslaget som är kopplat till religion och på något sätt kommer runt det och kallar det för någon slags kulturprofil och på så sätt ändå kringgår en ny lagstiftning. Det är ingen mänsklig rättighet att få starta en friskola, och därför så landar jag i samma slutsats som Inga-Britt också här, att det är fråga om striktare kontroll och att stänga de verksamheter som inte fungerar. Men det här visar också, tror jag, på att man måste vara benhård mot avarter, och tyvärr så drabbar ju det här, blir en slags kollektiv bestraffning. De allra flesta religiösa skolor, som till exempel den judiska skolan här i Stockholm, har ju inga problem. Men man får komma ihåg att den här reformen, den sjösattes i en annan tid med ett annat värderingsklimat, och vi har fått en mycket större spridning av uppfattningar, och det gör ju också att det påverkar valfriheten i det här fallet.
Det här är ju ett slags nja till religiösa friskolor.
Ja.
En kritisk kommentar som kom i onsdags hörde vi från moderaten Kristina Axén Olin, som sa så här.
Tycker man att religiösa friskolor är av ondo för Sverige, då borde ju det gälla även befintliga skolor, och det gör man inte. Utan jag tycker att den här delen visar utredningen bara en dubbelmoral.
Ja, är det dubbelmoral att föreslå stopp för nya men ha grönt ljus för gamla religiösa friskolor? Daniel Suhonen.
Det är ju lite som att tandlöshet skulle framstå som ett kraftuttryck för den här regeringen. Alltså, man skjuter ju allting framåt. Det är ju nu fritt fram att starta skolor då under 4 terminer här, fram till den här eventuella lagen, om den går igenom i den här formen, skulle gälla. Det skulle jag kunna tycka är ganska tandlöst. Så det är en ganska stark signal till de man nu inte vill ska driva skolor att göra det då under ett par års tid innan det blir stopp. Det tycker jag är ganska svagt. Sen tycker jag personligen, det finns ju ett antal välfungerande naturligtvis skolor, till exempel den judiska skolan. Det finns naturligtvis många friskolor som fungerar, men här börjar jag undra om vi inte liksom valde helt fel modell för de här friskolorna. Jag är ingen vän av friskolor, jag kan leva utan dem. Men en modell hade ju varit att man hade bestämt i Sverige vilka skolor man skulle ha. Och sen hade man drivit dem som man idag gör med sjukhus och äldreboenden. Att man hade upphandlat dem. Idag är det ju fri etableringsrätt. Det är ju som att starta en korvkiosk. Det är lättare att starta en skola än att köpa en espressokapsel, brukar jag säga. Därför att det är helt enkelt det. Ingen reglering i stort sett. Utan du kan starta, det här är ett försök till reglering. Men det är ju samma vecka sa ju Anna Ekström att själva vinstmotivet och de vinstdrivande friskolorna är ju som det som kör in ett isberg för jämlikheten i svensk skola, och det kan man inte göra någonting åt. Så att man ger sig på de religiösa friskolorna därför att där har man ett litet stöd från Folkpartiet. Så att det här är tandlöst. jag tycker man borde ha en modell där man, om man ska ha friskolor, där samhället, staten har en reglerad skola enligt Inga-Britts modell, där man kan acceptera vissa skolor som tar emot, så att säga, som följer riktlinjer och som helt enkelt tar emot ordentligt, eller godkänner ordentlig liksom kontroll och som sköter sig. Och där man helt enkelt ger samhället kontrollen över vilka skolor vi ska ha. Det tycker jag vore rätt ordning. Och sen kan man säga att de här religiösa inslagen, ja, egentligen så vore det rimligt att man skötte det på fritiden. Att skolan var gemensam för alla barn. Och sen så har man söndagsskola eller fredagsskola eller lördagsskola beroende på vilken religion man tillhör.
Mm. Ett av argumenten från Anna Ekström och andra inom Socialdemokraterna för att man ska ha ett etableringsstopp är att integrationen skulle vinna på att vi då inte längre får nya religiösa friskolor. Har hon rätt till det?
Ja, det är klart att hon har rätt i det, men hon skulle ha ännu mer rätt i det. Om man också gav sig på de redan existerande friskolorna. Alltså, jag gillar ju starkt Daniel Sivonens, och jag har alltid förespråkat att man skulle återförstatliga den svenska skolan. Och då skulle ju staten upphandla de skolor som man menar skulle komplettera en andra i verksamheten. Men det är en tuff uppgift, därför att i dagsläget så är ju valfriheten, den har ju accepterats av föräldrarna, och det är så viktigt. Vågar man ta fighten om den här valfriheten? Ja, det är sant. Möjligen kan man bibehålla den då genom att man svarar för upphandling. Å andra sidan så kanske man inte kan få de här eldsjälarna i pedagogik att också låta sig upphandlas utan att ha någon slags vinst av det.
Sen årsskiftet är barnkonventionen också svensk lag. En del hävdar att det har påverkat utrymmet eller kravet på staten hur man agerar. Finns det någon, är barnkonventionen en viktig faktor för just den här frågan, Alice?
Oh, det kan inte jag svara på så specifikt, men man ska ju komma ihåg, jag förmodar att det också i barnkonventionen, precis som i Europakonventionen, framgår det just att föräldrarna har en rätt att välja utbildning för sina barn som överensstämmer med familjens religiösa övertygelse. Och alltså, det är bra med mångfald och det är bra med valfrihet. Det tycker vi i alla andra sammanhang. Så det är lite konstigt att man i det här fallet blir så skeptisk. Men återigen, det viktiga här är att man inte bara kan etablera sig hur som helst. Och att om man etablerar sig, att det faktiskt finns en kontroll och mod att stänga igen verksamhet som inte fungerar. Då kan man ju fortsätta att leverera en mångfald som föräldrarna får tillgång till och eleverna. Men sen agera stenhårt i de fall där det bidrar till exempelvis segregation.
Men jag menar att det finns ett planerings- och effektivitetsargument här. Ja, det här är siffror för några år tillbaka, men på 90-talets början hade vi 500 gymnasieskolor i Sverige. Och några år senare, 10-15 år senare, hade vi 1000, alltså dubbelt så många gymnasieskolor. Då stod kommuner där med befintliga byggnader, byggda på 50-, 60-, 70-talet, ofta bra byggnader. Och sen startades det då som står halvtomma, och ibland har man också lagt ner stora gymnasieskolor, även högstadieskolor i Stockholm, som kommunala skolor som lagt ner. Hade man valt en modell, eller väljer en modell där man helt enkelt säger att man inventerar behoven av skolor de kommande åren. Och sen så säger man, vi har ett antal kommunala skolor, vi har ett antal friskolor. Det kan ju också innebära att man lägger ner vissa kommunala skolor som inte fungerar och ger det uppdraget till friskolor, så att säga. En del av dem kan vara av viss inriktning, till exempel religiös. En del kan vara idrotts, musik, andra inslag. Men att detta liksom följer någon sorts plan, att det är klart att om man har starka skäl för att gå i till exempel en muslimsk inriktad friskola, ja, det är ju naturligtvis möjligtvis då en rättighet som skyddas i konventioner som vi då ska liksom skydda och bevaka den rättigheten. Men den kan inte stå emot heller rätten för ett barn att själv välja sin väg i livet och att också få en bra adekvat utbildning som på något sätt håller en standard som är lika för alla. Det står också i skollagen att alla barn ska ha en likvärdig utbildning. Och det är uppenbart att de sista åren så har ibland girighet och slarvighet och direkt liksom nästan kriminellt beteende, och ibland då den här typen av även religiösa friskolor liksom brustit i att ge barnen en utbildning. Och det måste ju ändå vara det viktigaste, den viktigaste rättigheten. Att barnen får utbildning. Det religiösa kan man väl i så fall komplettera lite efteråt. Efter skolan eller senare i livet.
Men jag uppfattar att Anna Ekström också menar att en av idéerna med det här är att man ska skydda barnen från en del av föräldrarnas vilja och faktiskt sätta sina klor i dem.
Ja, men det blir ju också väldigt tandlöst då. Om man säger att alla de som finns får finnas där. Och sen så ger man dem 2 år till att starta dessa friskolor, bygga ut, expandera, starta nytt. Och sen ska den här, liksom det är som att man säger, ja, alla bankrånare i Sverige, om 2 år, 2,5 år kommer vi att göra en rejäl översyn av våra larm. Till dess så är det fritt fram.
Ja, nej, men det är hyckleri.
Ja, man ska kalla saker vid deras rätta namn.
Ja, det ska man.
Men jag tror att Europakonventionen är ett starkare skydd för barnens rätt till någon slags frihet från indoktrinering. Medan däremot barnkonventionen tycker jag är tveksam till det. För barnkonventionen är ju framförhandlad mellan 150-160 länder där man väldigt tydligt säger att barnens rätt är så att säga underordnad den samhälleliga sociala kontexten i respektive land. Och då kan vi förstå vad det betyder. För det kommer ju också fram när man ska diskutera kvinnors rättigheter som alltså lägre stående än mäns rättigheter eftersom de ska ses i samband mellan den respektive lands egen
interna lagstiftning. Vad blir resultatet när man korsar Europakonventionen och barnkonventionen då?
Och skollagen? Om likvärdig utbildning. Alltså här, vi har en debatt som inte minst försiggår här på kvartal som handlar om integration och mångkultur och det är en invandringsvåg vi har haft och vi kommer in på det senare i den här podden, i den här panelen. Och jag tycker att många av de här frågorna är väldigt svåra, inklusive den vi nu diskuterar. Hur ska man...
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Sätta gränser och vad ska samhället göra? Men en rimlig sak är väl att om vi nu har haft en stor invandring och människor finns här och människor kommer att ta sig hit och finnas här. Ja, ett sätt att så att säga stämma i bäcken mot parallellsamhällen, hederskultur och så vidare. Det är ju att barnen under 9 eller 12 år skulle få i alla fall en starkt inslag av det svenska samhällets moral, värderingar och demokratisyn. Alltså några timmar om dagen under 9 år eller 12 år så får man helt enkelt ett budskap från samhället. Övrig tid är man ju med familjen eller där familjen väljer att placera en efter skolan. Och jag menar, Det skulle ju vara en bra balans. Nu blir ju så att säga, risken är ju så att säga, här har man partier som Moderaterna som gärna pratar om att integrationen har inte fungerat. Men om man är en girig friskolägare, då får man gärna bidra till segregation och hederskultur och massa elände. Det tycker jag är hyckleri också.
Alice.
Det var lite snabbt efter julhelgen här. Jag tänkte faktiskt inte på att...
Nej, men jag tycker kanske inte att... Alltså, som sagt, jag håller ju med om att det finns en rad problem som religiösa friskolor ger upphov till. Det jag primärt invänder mot här, det är ju det här etableringsstoppet. Alltså formen för att komma åt de problem som religiösa friskolor i en del fall skapar. Men religiösa friskolor per se har ju inte varit problematiska. Det finns ju en anledning till varför det här kommer upp nu och inte för 10 år sedan. Så att det har ju funnits...
Men Anna Ekström sa ju så här att det finns en mycket stark eller tydlig uppfattning i Sverige att varje barn och varje elev ska vara fri att forma sin egen uppfattning och fri att forma sin egen framtid. Det var starten hon sa. Mm.
Och då har vi en konflikt här mellan den idén och idén om att det är föräldrar som uppfostrar sina barn fram tills de är myndiga. Och det är en reell konflikt. Och jag tror som sagt inte att lösningen på den konflikten är det här stoppet. Därför att jag tror att man kommer kunna kringgå det om man vill komma runt det. Och därför så menar jag att det är bättre med en mycket skarp kontroll och att man stänger ner skolor som inte fungerar. Och då spelar det ingen roll vad de har för inriktning eller huvudman. Det finns många, många kommunala skolor som också borde stängas ner. Det intressanta är vad levererar bästa resultat för eleverna.
Men här har vi en situation där politiker av olika färg gärna gör signalpolitik som ofta är väldigt obetydlig. Det ska vara, i vissa kommuner så gör man stora gester om att förbjuda, så att säga, bönestunder. Det är ju vuxna människor då. Anställda får inte ha bönestund eller andakt på sin paus.
Nu lämnar du lite skolfrågan.
Ja, det lämnar jag skolfrågan. Där gör man väldigt stora åthävor för att liksom, det är vuxna människors religionsfrihet. Jag kan tycka att små barn under 18 år naturligtvis ska ha en religionsfrihet, men de får gärna forma den delvis själv i alla fall. Alla formas av sin familj och sitt samhälle, och man gör väldigt stora åthävor för att, så att säga, hindra vuxna människor att utöva sin religion. Det kan man ha synpunkter på, men här handlar det om att vi har verkligen integrationsproblem. Och då tycker jag Moderaterna och vissa av de borgerliga partierna gör väldigt mycket väsen kring att man vill åtgärda detta och att inte tillräckligt görs. Här är ju verkligen en statlig skola där alla barn, så att säga, får en likvärdig utbildning. Det skulle ju vara ett integrationsredskap. Är man beredd att ta det? Jag tror inte det. Därför att man värdesätter friheten. Friheten att sätta sina barn i en islamistisk friskola före skyldigheten för samhället att se till att alla barn får en bra utbildning.
Jag säger att man ska begränsa skolorna.
Ja, men det har ju Moderater och andra sagt i 10 år. Nu har vi till och med en socialdemokratisk regering, ledd regering, som med borgerliga partier inte klarar av att reglera detta. Jag har väldigt liten tilltro till att en moderatledd regering med denna friskoleindustri runt sig skulle göra det heller. Ingen har gjort detta. Detta är ett stort misslyckande för hela det politiska systemet. 70-80% av svenska folket vill ju begränsa och reglera detta. Man vill naturligtvis välja var sina barn ska gå. Men man vill också reglera dessa vinster, och det klarar inte politikerna av.
Så nu blandar du ju korten. Det här handlar ju inte om vinsterna. Det här handlar ju om hur man som förälder ska kunna välja var ens barn ska gå. Och då ska man också, anser vissa, kunna välja den här sortens skolor. Och då menar jag att då får man begränsa möjligheten för de här skolorna att kringgå skollagen. För det är ju det i praktiken de gör.
Ja, det måste ju bli omöjligt att kringgå skollagen.
Ja, och det är det ju inte om det inte finns någon påföljd om du som vetenskapsskolan missbrukar din etablering under 10 år.
Absolut, men det är ju så här, vi har ju infört detta sedan 90-talets början, och under hela tiden har man sagt att det ska bli bättre kontroll. Kontrollen är ju värdelös, den har varit obefintlig och mycket dålig, och detta oavsett regering, detta är inte bara ett moderat problem eller ett socialt problem, utan detta är oavsett regering, och det gör att någonstans måste man ju rensa i rabatten innan det finns plats för nya platser.
Nu ringer det ut.
Tack för att du lyssnar på Kvartal. Vi vill främja ett offentligt samtal som präglas av kunskapssökande, nyfikenhet och integritet. Vi har inga betalväggar och ingen reklam. Vi finansieras helt och hållet genom gåvor. Tack för att du följer och stödjer Kvartal.
Regeringen har svagt stöd bland väljarna för den politik som nu utförs utifrån januariavtalet som ju slöts för ett år sedan med samarbetspartierna Centerpartiet och Liberalerna. Det här visar en undersökning som Novus har gjort på uppdrag av SVT.
Det som sticker ut det är att det är ett ganska svagt stöd för januariuppgörelsen bland regeringspartiernas väljare.
Professorn i statsvetenskap Tommy Möller kommenterade i SVT Novus mätning av stödet för januaripartiernas politik. Bara 11% tycker att politiken är ganska eller mycket bra, medan 59% tycker att politiken är ganska eller mycket dålig. Och den här helgen fyller överenskommelsen, som de inblandade brukar kalla för januariavtalet, ett år. Jag vet inte hur mycket de fyra partierna firar, men de här siffrorna över stödet, är det något att höja på ögonbrynen åt? Vad säger Alice Teodorescu?
Ja, jag säger att jag såg detta komma. Nej, men Redan när det här avtalet ingicks så var det helt uppenbart att fyra partier med så olika ideologisk värdegrund skulle få otroligt stora svårigheter den dagen det väl blev dags att leverera. Därför att det går inte att bygga en sån här allians bara på det man är emot. Och även om det initialt fanns en stor trötthet i väljarkåren efter en väldigt långdragen regeringsförhandling, så befinner ju Sverige sig i ett läge där det finns en stor efterfrågan på konkreta åtgärder. Och de konkreta åtgärderna försvåras väldigt mycket av de här kompromisserna som återigen grundar sig på att man egentligen bara är emot saker. Och inte minst Socialdemokraterna har ju framgångsrikt levt på att kritisera borgerligheten för den politik som man nu tvingas genomföra bara för att få behålla makten. Och jag tror att människor är väldigt trötta på politiker som bara har som ambition att behålla makten och som inte kan redogöra för vad makten ska användas till.
Jag såg inrikesministern Mikael Damberg Aktuellt i torsdags om den här frågan då, och han verkade ta siffrorna med ro någorlunda.
Ja, vad ska han göra?
Ja, men han sa så här att mycket av det som ligger i de politiska korten för de här fyra partierna har inte hunnit genomföras än. Och när det väl kommer, då ska det väl bli andra siffror ungefär.
Mm. Ja, men som sagt, vad ska han säga?
Inga-Britt?
Alltså, jag vill nästan överlämna ordet till Daniel och Alice som är ju professionella vad gäller att analysera det politiska läget. Men jag vill ju säga att själv som, kan vi säga, som otrogen väljare men väldigt intresserad av politik, så är jag ändå förvånad över att så mycket som 11% tycker att det här avtalet, eller den här överenskommelsen, är bra. Vad vi ser framförallt när det gäller Socialdemokraterna, som ju har vunnit någonting, man har vunnit makten, och det att ha regeringsmakten har stora fördelar när man har ett förhandsteget när det gäller att utforma lagstiftning, man har en utnämningsmakt och så vidare. Men partiet vittrar ju sönder inifrån som det ser ut nu.
För Socialdemokraterna är den här regeringsbildningen lite grann som Zlatan-statyn. Liksom, man får på något sätt en staty, men man, den blir inte så omtyckt av de egna. Och man kan väl säga så här att det finns ju någonting i det här att man för en politik, både höger- och vänsterpolitik samtidigt, som jag tror kanske leder till de här låga siffrorna. Därför att traditionella vänsterväljare, socialdemokratiska väljare, de har ju en tendens att tycka väldigt illa om de borgerliga inslagen i den här regeringens politik. Och omvänt. Så att liksom, i någon mening så finns ju skäl för alla att tycka ganska illa om denna regeringsbildning. Huvudfrågan i nästa val kommer förmodligen, precis som i förra valet, bli vem ska bilda regering och med vem. Och då kvarstår ju för de här tre högerpartierna att, och det, jag har pratat med en del förståsigpåare inom S som ser, liksom, tittar på siffror och djupanalyserar siffror. Och då är det så här att regeringspartier tappar alltid i början av en mandatperiod och sen så tar man igen lite grann. Det är liksom en formkurva som är rätt användbar liksom. Och tittar de på den så ser de att de har tappat mindre än de borde ha tappat. De har tappat mindre än Reinfeldt 2007 och mindre än tidigare S-regeringar och så vidare. Så att man borde ha tappat mer. Och det är fortfarande så att i de här mätningarna så SD, M och KD har ännu inte egen majoritet. Så att trots att oppositionen borde ha högtidsstund just nu, och man har en regering som har en formsvacka liksom konjunkturmässigt i mandatperioden, så finns det ganska stort hopp för den här socialdemokratiska nomenklaturan att man helt enkelt skulle kunna stå 2022 med ett liknande valresultat, att S, V, MP, L och C tillsammans är större än de andra tre partierna, och därmed så blir det en fortsatt, så att säga, icke-SD-inblandad regering.
Så det kanske blir ändå en slags tårta på ettårsdagen då, att januaripartierna ändå är relativt tillfreds,
ja,
om man ska tolka det du säger.
Jag tror verkligen att de kan ha anledning att vara väldigt nöjda. Jag menar, det som händer är ju att Sverigedemokraterna vinner ju väldigt mycket och har vunnit väldigt mycket. De har vunnit väldigt mycket av Moderater och ätit mycket av KD. De har vunnit en hel del socialdemokratiska väljare. vi pratar, det är ju bland annat jag en förtjänstfull del av att man pratar väldigt mycket om Socialdemokraternas problem. Men det är ju samtidigt så att egentligen har ju Socialdemokraterna tappat relativt lite sen valet. Man hade 28% drygt, nu har man 25-26%, det är 2-3%. Det är inte bra, trenden är åt helsike. Men för Moderaterna är det mycket värre. Man är ju just nu nästan 10% mindre än Sverige.
Men finns det någonting som tyder på att fyrpartiöverenskommelsen skakar i sina grundvalar på grund av läget nu?
Alltså det som händer, det är ju LAS. Alltså jag tror den här LAS-frågan, alltså arbetsrätten.
Vänsterpartiets hot.
Ja, och jag menar LOs hot. Jag menar en situation, det här kan ju få historiska för... Alltså en stor del av LO-förbunden har ju lämnat de här förhandlingarna om ett nytt, så att säga, ett nytt avtal.
Och hur känns det till det här, Alice? Vad tror du?
Jag tror att Socialdemokraterna, som ju är väldigt skickliga på det här maktspelet, kommer att ro det här i land av den enkla anledningen att det finns inget alternativ som de ser det. Och därför så kommer det ju bli som det blev med Arbetsförmedlingen, att man sakta men säkert kommer backa ifrån varenda punkt i det här avtalet, och den liberala motorn, Centerpartiet och Liberalerna, kommer få inse att de satt gisslan. De gav makten till Socialdemokraterna i tron om att de skulle få något i utbyte, men Socialdemokraterna kommer ju till slut att sätta partiet främst. Och jag tror inte att man kommer inte att genomföra de mer drastiska förändringarna. Det kommer att bli som med Arbetsförmedlingen. Men man kommer att hålla ihop. Därför att, återigen, det finns inget alternativ.
Men Centern kommer alltså att bita gräset med många frågor, om man ska tolka det rätt. Annars har det beskrivits som att Centerpartiet har verkligen lyckats få mycket genomslag.
De har lyckats få mycket genomslag i avtalet, men det är inte samma sak som att få genomslag i politiken.
Det finns ju en fördel med resonemangsäktenskap, och det är att de inte spricker när kärleken tar slut.
I flera år så har ju frågor om migration och integration varit högt uppe på den politiska agendan, och frågan är om det där är på väg att mattas av eller om det är fortsatta högnivåfrågor. I veckan kom ju siffror över hur många människor som fick uppehållstillstånd i Sverige under förra året, och antalet är nog högre än vad många hade trott. 119 568 enligt Migrationsverket. Det var LO-ekonomen Torbjörn Hållö, som förresten har varit med i panelen också, som lyfte fram siffrorna, och han konstaterade att det är den femte högsta siffran sedan 1980-talet av alltså uppehållstillstånd till människor som har migrerat till Sverige. Och det här kan ju verka underligt, eftersom den officiella versionen från framförallt Socialdemokraterna är att migrationen till Sverige numera är på låg nivå. Vad säger ni?
Alltså det intressanta med Hollös, Hollös att han lyfter fram de här siffrorna, är ju också att han samtidigt säger att jag tror inte att politikerna är medvetna om de här siffrorna. Därför att den politiska nivån talar egentligen bara om asylinvandringen. Och asylinvandringen är 25 000 av de här 120 000. Och den stora invandringen är ju arbetskraftinvandringen och familjeanknytningen. De svarar efter för sammanlagt ungefär 80 000 personer. Ja, där väcker ju håller frågan om, har vi infrastruktur, har vi struktur för att verkligen klara av att integrera de här människorna på ett rimligt och meningsfullt sätt? Bostäder, etc. Arbetsmarknaden, sysselsättning. Och Assar Lindbeck skrev ju häromdagen en artikel där han verkligen ifrågasätter Sveriges möjligheter att fortsätta ha en sån här hög invandring, och säger att det skulle kräva stora strukturella förändringar. Mm. Arbetsmarknad, skola, rättsväsendet, säger han till och med, bostadspolitiken, för att vi ska klara av det här.
Vi kan återkomma till det, Alice.
Mm. Nej, men Sverige har ju i dagsläget redan upparbetat en väldigt, väldigt stor integrationsskuld. Och för varje år som man fyller på den här, desto svårare blir det att ta sig an de grundläggande problemen. Och det finns i Sverige ingen acceptans för att man ska göra de här väldigt stora reformerna, och särskilt inte med invandringen som anledning. Därför att man ska komma ihåg att det har funnits en väldigt stark opinion mot den invandringspolitik som har förts från höger till vänster under lång tid, som politikerna inte har hörsammat. Så att man får en förändring i knät som man inte har efterfrågat, och därtill så får man vad man upplever stora försämringar. Så att jag tror att vi går mot en situation där det här blir mer och mer ohållbart, och jag tror och hoppas att man kommer inse det här på båda sidorna av politiken och enas på det sätt som man historiskt har gjort, där det har funnits en stark axel mellan S och M i migrationsfrågan, där man har hållit på en reglerad och stram invandring, för det är också det som har möjliggjort historiskt att det har fungerat. Nu har ju de här integrationsproblemen ju funnits i flera decennier, och vi står nu i ett läge där vi har inte första generationens svenskar utan andra och tredje generationen svenskar som inte klarar av att fungera i den svenska kontexten.
Det här som Assar Lindbeck skrev, han är ju en ikon inom nationalekonomi. Han skrev tillsammans med Mats Persson, som också är nationalekonom, på DN Debatt, att dels att Sverige är ovanligt illa rustat för att klara fortsatt stora invandrarströmmar, och så skrev han det här som sagt var, som du nämnde Inga-Britt, att det kommer kräva stora reformer för att klara av det här, och då, bland annat på arbetsmarknaden men också bostadspolitiken. Har du, Alice, en uppfattning om vad det skulle vara för stora reformer som skulle krävas för att, som de har liksom i bakhuvudet?
Men traditionellt så brukar man ju tala om en större lönespridning, fler enkla jobb, en uppluckring av mycket av det som inte minst Socialdemokraterna har värnat historiskt med en väldigt stark insider- och outsider-problematik.
Det är det de menar, tror du?
Ja, jag tror att det är det som krävs. En mycket större differentiering av samhället. Och jag tror att det är svårt att implementera det i Sverige, som ju traditionellt sett har varit ett land som har stött upp för ganska egalitära värden. Sverige är inte USA. Och jag tror att man måste också lägga till dimensionen med att vi står inför en teknisk revolution med automatisering och digitalisering och så, som också kommer ta många av de här enklare momenten i många av yrkena, och det gör ju att de som redan idag befinner sig långt bort kommer befinna sig ännu längre bort. Och det finns ju siffror som visar att det räcker ju inte bara att öka människors incitament att arbeta, det måste också finnas en efterfrågan på deras kompetens, och det är inte en större efterfrågan på många av de grupper som har kommit till Sverige, som har en väldigt låg utbildning, som har en bristande språkkunskaper. Och jag tror att just de här mjukare värdena kommer bli ännu viktigare att bemästra, språk till exempel och kunskap om de sociala koderna i Sverige, för att man överhuvudtaget ska bli attraktiv. Så att vi står inför ett otroligt svårt läge där vi nu mera skapar en etniskt definierad underklass.
Daniel?
Ja, nej, men det här är ju en väldigt hög siffra. Vi har ju länge pratat om rekordsiffrorna från 2015 med 163 000, tror jag det var, som kom. Och nu är det ju, man är ju nästan där igen.
Det var enbart asylsökande,
det var bara asylsökande som var 163 000. Och det var långt, men det är ändå en siffra som har funnits. Och nu är man uppe på nästan 120 000. Och jag tror att det är högt. Jag tror att det är problematiskt att ha så stor arbetskraftsinvandring när man har väldigt många människor som behöver arbete i vårt land, som redan finns här. Jag tror att det är tveksamt att ta hit människor till enkla jobb som man faktiskt kan utbilda sig till här. Det är klart det finns specialister och så som kan tas in. Sen har vi en familjeåterförening som naturligtvis är rimlig, att man med sin kärnfamilj får återförenas, men därutöver kanske man kan begränsa hur många släktingar man kan ta hit, så att säga. Och jag tror att det här är en väldigt hög siffra. Det är ju mer än 1% migration till Sverige i form av uppehållstillstånd. 1% på ett år. Det är väldigt mycket. Och jag tror, lite grann som Alice, jag tror inte att människor riktigt accepterar detta. Och jag tror att det är grunden för att man måste, så att säga, vara något stramare. Jag tror att det finns två vägar att hantera integrationen. Det ena är nyliberalism, så att säga. Det är så att Assar Lindbeck företräder. Marknadshyror, avreglerad arbetsmarknad, snack om A- och B-lag, kan man väl säga. Och en välfärd där man kollar in efter några år, men inte direkt. Och man får inte barnbidrag, och man får inte det mesta från början. Det är en modell. Den andra är ju en klassisk socialdemokratisk liksom enhetsstat. Då är vi tillbaka i skolan, då är vi tillbaka i så att säga, kanske mer av keynesianska lösningar, där man stimulerar ekonomin så att människor får jobb.
Men
båda dessa vägar är vi långt ifrån.
Mm. Men de här siffrorna, 120 000 som fick uppehållstillstånd, vad kommer det sig att det är så många politiker och opinionsbildare som har fortsatt att säga att Sverige befinner sig på EU:s lägsta nivå i stort sett? Det har ju...
Väldigt mycket har jag lärt mig i Sverige är att väldigt få tänker själva. väldigt många hakar efter. Vi har fler papegojor än politiker i det här landet. De säger det som de har hört någon annan säga. Storebror har sagt detta, partiledaren har sagt detta, och då säger jag det också i min roll som kommunpolitiker eller riksdagsledamot eller ombudsman. Och väldigt få titta själv. Och jag tror att det är så att vi måste ha ett samtal om vilket samhälle vi vill ha.
Men vi verkar ju glömma också att välfärdsstaten är verkligen ett nationellt projekt. Mm. För den kräver att de medborgare som bor i vårt land bidrar till finansiering genom att ha ett arbete. Och att man sen får del av de gåvor eller de bidrag som finansieras av deras eget arbete. Och det kräver reglerad invandring.
Ja.
Alltså det neoliberalismens syn på det här är att alla är välkomna hit, men de får klara sig själva. Mm. Och det är den amerikanska inställningen. Och det är helt främmande för Sverige. Det är också helt främmande för Europa, skulle jag våga säga. Alltså den här inställningen är, vare sig man har ett statligt välfärdssystem eller där man har en kyrkligt baserad syn på att alla ska vara med, så fungerar inte det. Vi måste ha reglerad invandring. Men så det problem som vi har här nu är också att de som kommer till vårt land i dagsläget har ju en så mycket lägre utbildning än den svenska befolkningen. Alltså utbildningsgapet mellan den svenska befolkningen som bor här och invandrare är väldigt stort. Jag kommer ihåg när Sveriges Radio sände ett program, eller det var väl ett Uppdrag granskning en gång, vad gäller Filipstad som är på väg till konkursens brant. Och då är den lokala arbetsförmedlingens tjänsteman som helt uppriktigt säger på ren värmländska att det finns ingen efterfrågan på analfabeter. Mm. Alltså det är ju väldigt brutalt, men det är precis vad det handlar om, alltså att den sofistikerade svenska arbetsmarknaden har inget behov av de människor som kommer hit med låg utbildning, så som strukturen ser ut. Hur gör vi det? Vi vill heller inte ha en etniskt lätt definierad underklass i vårt land.
Jag tror människor måste arbeta, alltså människor som bor i vårt land måste arbeta och försörja sig. Det måste vara liksom grundkravet att människor kommer hit. Vi ska fortsätta ha en invandring. Vi ska fortsätta, jag menar, vi har en situation i Australien nu. Vi har en situation som kan eskalera i Mellanöstern. Det kan bli fruktansvärt. Det är redan människor så att säga, som hela tiden flyr. Vi kommer vara tvungna att vara ett invandrarland. Vi har alltid varit det. Vi kommer att fortsätta vara det. Europa måste ta ett ansvar. Men vi måste också så att säga se till att människor både kan och får ett arbete. Och jag menar, här har vi ökade krav på investeringar, utbyggd offentlig sektor, utbildningskrav, men också krav på människor att faktiskt ta arbete.
Ja, det är ju väldigt märkligt hur man kan ha så stor arbetskraftsbrist så att man behöver importera in arbetskraft samtidigt som man har en väldigt hög arbetslöshet i vissa grupper. Där är det ju uppenbarligt någonting som inte fungerar, och där tänker jag att där måste man ha aktivitetskrav. Man kan inte bara leva på bidrag utan att göra någonting. Det är orimligt att man kan ta hit sin familj utan att försörja den familjen. Rätt till skydd är inte rätt till svensk välfärd, och det är en väldigt viktig distinktion att göra.
Men vi har också en situation där man kommer behöva barnskötare, förskollärare, man kommer behöva vårdbiträden, undersköterskor, brandmän, poliser och så vidare. Många av de här jobben, inte alla, en del av dem kräver ju väldigt goda kunskaper, men en del av dem är också så att säga arbeten som inte kräver så lång utbildning. Det är ju ett misslyckande för det svenska liksom utbildningssystemet och arbetsmarknadspolitiken att man tvingas, eller att företag anser sig behöva importera arbetskraft när man har hundratusentals människor som behöver ett arbete i Sverige. Jag tror att människor i grunden vill arbeta. Det är någonting som liksom klickar i det här systemet. En sån sak var ju till exempel att man inte för ett par år sedan inte fick studera svenska innan man fick sitt liksom uppehållstillstånd. Liksom, det måste vara från första dagen så måste man ju studera svenska.
Nu är vi framme vid veckopanelens epilog. Det är veckans person eller veckans ord som vi avrundar med. Alice?
Ja, jag tycker att veckans ord är nazist.
Jaha.
Och då tänker jag på det drev som SVTs utrikeskorrespondent Erika Bjärström har mottagit efter en analys som hon skrev på SVT före jul.
Hon är väl klimatkorrespondent?
Precis,
va?
Men ja. Hon är väl utrikeskorrespondent egentligen i grunden. Men i alla fall, där hon ju menade att Greta Thunberg mer och mer har gått över i någon slags vänsterpopulistisk retorik i klimatfrågan. Och för detta så blev då den här Erika kallad för nazist och klimatförnekare och så vidare. Och jag tycker att det är intressant som ytterligare en illustration på hur ord tappar sin betydelse och vad det gör med orden, men också med de människor som drabbas av de här epiteten och med den historiska erfarenhet som vi borde vara mycket mer varsamma med. Så det är ett ord som jag tycker vi bör fundera på hur vi använder.
Jag tror att Erika Bjerström steg ner från Twitter och valde,
ja, precis,
valde bort det då.
Ja.
Mm. Daniel?
Vänsterpopulist. Greta Thunberg kallas ju vänsterpopulist, och jag tror att det är ofrånkomligen så, om man studerar de politiska alternativen, att om man är en ung människa besjälad av att rädda klimatet, då måste man bli demokratisk socialist. Så att jag tycker Greta rör sig åt rätt håll. Hon kommer snart bli socialist officiellt, och detta kommer vara ett framsteg för vänsterrörelsen. Och jag tycker Hinek Pallas hade en väldigt intressant analys på Kultursen i GP, där han just tog upp detta, att det säger någonting om vänsterns dåliga självförtroende. Att man, när någon säger att Greta Thunberg, världens största ikon, är vänster, då skäller man på journalisten som säger det och kallar den personen då för olika tillmälen. Det ena obegripligare än det andra. Istället för att säga, ja men självklart, hon är socialist. Hon är vår största stjärna. Bernie, Greta och Löfven.
Inga-Britt?
Ja, jag har funderat i helt annan riktning. Jag har, och länge under veckan, funderat på vilken person skulle vara veckans. Och igår kväll bestämde jag mig för drottning Elisabeth.
Mm.
Storbritanniens matriark, som står ut med den ena statsministern efter den andra, nu senast som är, ska vi säga, stoisk, lugn, låter sig också ledas av Boris Johnson till och med godkända olagliga åtgärder, och nu hanterar sin konflikterna i sin egen familj med samma upphöjda lugn inför hela världens intresserade följsamhet.
Men var det så lugnt egentligen? Det här uttalandet från Buckingham Palace har ju tolkats som att ni var snorungar, ni beter er som galningar.
Alltså jag tycker det är så intressant, därför hon företräder i alla fall plikt, och hennes plikt är att hålla samman det här, om inte samhället utan Storbritannien, och att sen hålla samman och klara monarkin. Och det gör hon med den äran så här långt.
Kommer hon att stå distansen ut, tror du?
Ja, det tror jag. Alltså, det är väl intressant att när hon öppnar parlamentet för en vecka sedan, så är hon 93 år gammal, och då är den här kronan för tung för henne att bära. Så för första gången så sitter hon där på tronen utan den här kronan. Men hon är matriarken. Ja, hon sitter där. Ja. Men hon är matriarken fortfarande, med pliktkänslan att hålla samman, om inte imperiet, utan Storbritannien, och att hålla värnad monarkin och den kungliga familjen. Jag tycker hon är värd väldigt mycket respekt.
Det är dags att tacka vår eminenta panel. Daniel Suonen, chef för Katalys, Inga-Britt Ahlenius, chef över sig själv, och Alice Teodorescu, huvudsekreterare för Moderaternas idéprograms arbete. Stort tack för idag.
Tack så mycket.
I helgen nu startar den årliga rikskonferensen i Sälen, Folk och Försvar, och precis som förra året är Kvartal på plats för att intervjua makthavare, som ni hör oss snart från Sälen, och Jörgen har skidorna med sig. Han har förresten intervjuat i fredagsintervjun den första för decenniet Marie Nilsson, förbundsordförande i IF Metall, en central person i avtalsrörelsen som just har dragit igång. Berätta gärna för grannar och vänner att ni lyssnar på Kvartals poddar, och tipsa om bra appar för poddlyssning om ni själva har hittat en sån som ni gillar. Och så vill jag önska en trevlig helg.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till de som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.